Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord. I dagens episteltext på den fjärde söndagen i påsktiden. Så skriver Hebreerbrevets författare i det 13:e kapitlet och från den 8:e versen. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Ty det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till nytta för dem som har befattat sig med sådana. Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta. Till kropparna från de djur vilkas blod översteprästen bär in i det allra heligaste som syndoffer bränns upp utanför lägret. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Ty här har vi inte någon stad som består. Men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er. Ty sådana offer har Gud behag till. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Församlingen i Judén som Hebreerbrevets författare skriver till hade det gamla förbundets alla förrättningar alldeles i närheten. Kanske framför ögonen på sig i Jerusalem. Med matlagar, med tempelritualer, med offer av olika djur, altare, prästtjänst och Mose, alla föreskrifter om sabbat och reningar. Till dessa skriver han om verkligheten själv, Jesus Kristus, som alla gamla förbundets förebilder pekade framåt. I det 10:e kapitlet hade han sagt, lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Vad tingen i deras verkliga gestalt är förklarar aposteln Paulus i Kolosserbrevets 2:a kapitlet och den 16:e versen där han skriver: låt ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Om vi närmar oss ett gathörn så kan vi en kväll när det är lite månsken eller lite ljus kanske se skuggan av någon som kommer runt hörnet. Tittar vi ordentligt i skuggan så kanske vi till och med kan urskilja hans eller hennes konturer. Alla ceremoniella lagar i det gamla förbundet var sådana skuggbilder eller förebilder. De tusentals brännoffren och försoningsoffren i templet tecknade bilden av Kristus själv som är det fullkomliga offret som sonar all synd inför Gud. Och den levitiska prästtjänsten i templet tecknade bilden av Kristus som den fullkomliga offerprästen som bär fram sig själv som offer på korsets altare. Sabbaten syftade på den vila som varje plågad själ upplever när han genom tron kommer till Kristus. Och templet var Kristi kropp som revs ner men byggdes upp på 3 dagar när han uppstod ur graven. Det gamla förbundets föreskrifter var alltså tidsbundna, som man förklarar i det 9:e kapitlet, 10:e versen, när det gäller mat och dryck och alla slags reningar. Så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit som en överstepräst för det goda som vi äger. Kristus själv då, han är inte en tidsbunden ordning. Vad står det? Jesus Kristus är densamme idag, igår och i evighet. Det betyder att den Gud som förlåter synder igår, han gör det också idag och imorgon. Ja, så länge den här världen står kvar, fram till den dag då han kommer tillbaka. Han är den enda frälsaren, den enda Gud som vi behöver. Den enda tröst som vi behöver. Det enda ljus, det enda liv, den enda rättfärdighet, den enda helighet som kommer att bestå i hela vår vandring genom livet. Han är, säger han, vägen, sanningen och livet. Han är begynnelsen och änden. Han är början och slutet. Johannes skriver i sitt andra brev, 1:9, den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Vår tro handlar om Kristus och honom ensam. Vad han har gjort, vem han är och allt det han har sagt. Ja, men apostlarna då? Allt det som de skrev eller lät skriva. Ja, Kristus hade sagt till apostlarna, Johannes 14:26. Hjälpare den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Han säger till apostlarna, Johannes 16:13. När han kommer sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Därför är också apostlarnas ord Kristi ord. Kristus talar genom apostlarna. Så när Guds barn hör något som inte är Kristi lära, Kristi ord, så aktar de sig. Hebreerbrevets författare förklarar, låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Ty det är gott att det blir styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till någon nytta för dem som befattat sig med sådana. Kristus alena, Kristi ord, är vad de ska hålla sig till, som Jesus själv förklarar. Johannes 10:4. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr bort från honom därför att de inte känner igen främlingars röst. I den församling Hebreerbrevets författare skriver till så handlar det om gamla förbundets olika föreskrifter, olika rituella lagar. De hade ett syfte som bilder, som påminnelser, men de hade inget värde i sig själv. Yttre handlingar kan inte styrka hjärtat. Kan inte ta bort vår synd och skuld. Han skriver, det är gott att bli styrkt i sitt hjärta. hjärta genom, vadå Mariel? Genom nåd. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd. Och inte genom föreskrifter och mat. Dessa har inte varit till nytta för dem som har befattats med sådana, säger han. Ja, idag finns det väl inte så många grupper kanske inom kristenheten som menar sig vara bättre genom sina matlagar. Bortsett från kanske sjundedagsadventisterna som undviker fläsk och skaldjur. Eller mormonerna som undviker kaffe. Jag hörde någonting om att det var till med någon som hade blivit utesluten för att ha druckit Coca-Cola. För det innehåller ju lite koffein. Men pietismen som uppstod på 1700-talet, de hade en hel uppsättning av olika principer. Om man nu inte pratar om mat, så var det synd med särskilt färgrika kläder. Det var synd med smycken, ibland skratt, humor kunde vara synd. Det var synd med alkohol, det var synd med teaterbesök. Det var synd med dans, smink och världsliga sånger och så vidare. För vissa lästadianer var det till och med synd att ha en cykel eller preventivmedel, tv, radio. Sådana yttre föreskrifter. Och problemet här är ju inte om man själv väljer att avstå från någonting för att inte frestas i synd. Jag avstår från att lyssna på radio för att det frestar mig. Problemet är när man kallar någonting för synd som skriften inte kallar synd. Men ännu allvarligare är problemet när man tröstar sitt hjärta med att ha avstått från någonting. Och det gäller vare sig det är tillåtet eller otillåtet. Man tröstar sitt hjärta med någonting som man själv gör. Jag är ett Guds barn, för jag gör det här. Och det kan vara tillåtna saker. Jag är ett Guds barn, för jag läser Bibeln. Jag är ett Guds barn för att jag ber. Jag är ett Guds barn för att jag är snäll. Hjärtat kan och får inte tröstas av någonting annat än, vad säger texten? Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd. Nåden i Kristus. Och honom alena får hjärtat trösta sig med, som vi läser idag. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till någon nytta för dem som befattat sig med sådana. Om man känner sig styrkt och man blir nöjd med sig själv genom föreskrifter, vare sig det står i Bibeln eller ej, så är det någonting som är fel med vår kristendom, med vår tro. Den sant omvände styrker inte sitt hjärta med någonting annat än Kristus Jesus till frälsning och salighet. Vår salighet, vår rättfärdighet, vår fromhet, vår renhet handlar till ingen del om vad du eller jag gör, vad du eller jag avstår ifrån, offrar, känner, utan till 100% i vad Jesus Kristus har gjort, vem Jesus Kristus är. Han är vår rättfärdighet inför Gud. Han är vår frälsare. När han tar vår synd och skuld upp på korsets trä och ger oss sin rättfärdighet som vi tar emot genom tron. Galaterbrevet 2:16. eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. De offer som frambars i templet i Jerusalem eller tabernaklet som man förde fram till offerprästerna och leviterna och som de åt av. När Kristus kom, när han offrades, då var den tempeltjänsten fullbordad. Den behövdes inte längre. Vad står det? 9:12 Hebreerbrevet. Han gick en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Om man tror att man själv kan offra till Gud för att med sin lydnad, sin uppoffring, sin helgelse blidka Gud, då har man ingen del i försoningen. Den förlåtelse, den återlösning som Kristus vann på korsets altare en gång för alla, som Hebreerbrevets författare förklarar i dagens text. Vers 10-12. Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta. Ty kropparna från de djur vilkas blod översteprästen bär in i det allra heligaste som syndoffer bränns upp utanför lägret. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Tabernaklets tjänare. Vilka pratade han om? Tabernaklet stod ju inte ens där när Hebreerbrevets författare skriver, utan templet stod ju där. Vad syftar han på? Tabernaklets tjänare, det är alla som lever i föreställningen att mänskliga offer kan försona oss med Gud. Dessa har inget tillträde till offeraltaret. Kristi kors som restes på Golgata kulle utanför Jerusalems stadsmurar. Lagiskhetens tjänare eller slavar lever i sitt Jerusalem med sitt tempel. Bildligt har de sina blickar riktade mot mänskliga handlingar som de tror gör dem rättfärdiga, gör dem heliga inför Gud. Vad har de gjort? De har vänt sina ryggar från det sanna altaret som står utanför lägret, utanför stadsporten. Vi, säger Hebreerbrevets författare, har det altaret. Det är utanför Jerusalems stadsport, utanför lägret. Det är där Jesus lidit för våra synder, våra fel och dödats för att vi skulle få liv, vi skulle få rättfärdighet. Vi blir inte heliga, rena, rättfärdiga genom handlingar, genom gärningar, genom offer, genom uppoffring. Hur blir vi renade? Hur blir vi helgade? Hur blir vi heliga inför Gud? Vad står det? Jesus har lidit utanför stadsporten för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Vi blir heliga på ett enda sätt. Genom Jesu blod. Genom Jesu offer, inte våra offer. I honom är vi heliga. Han är vår helighet. Han är vår rättfärdighet inför Gud. Han har helgat oss. Och att helga, vad betyder ordet helga, Georg? Avskilja. Att helga, det är att avskilja. Att skilja ut någonting. När Kristus dog på korset helgades vi. Han skilde oss, avskilde oss från våra synder, vår skuld. Han avskilde oss så att Gud ser oss som rättfärdiga i och genom Jesus Kristus, vår frälsare. Nu är vi inte längre en del av lägret, som författaren talar om, av det gamla Jerusalem, av lagiskhetens, av syndens och världens sammanhang. Gud har genom Jesus Kristus skilt oss ifrån detta sammanhang. Och vad leder det till? Två saker. Eftersom vi inte längre är del av den fallna världens sammanhang, så bör vi vara utanför den, som vi läser i dagens text. Vers 12. Jesus har lidit utanför stadsporten för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Allt för många kallar sig kristna, som har gjort sig alldeles för hemmastadda i den här världen. Och med världen, då menar jag inte jorden eller samhället. Med begreppet världen så menar jag det som aposteln Johannes menar med värld och världslighet när han skriver första Johannes brev, 2:16. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Han syftar alltså på de sammanhang som har vänt sig ifrån den enda sanna guden. Är vi mer hemma i sådana sammanhang än i Kristi rike, än i Guds rike, Kristi kyrka? Låt oss inte vara det. Världen och dess begär förgår, säger aposteln Johannes. Och samma sak säger dagens text. Vad står det? Här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss istället gå ut till honom, till Jesus Kristus, utanför lägret och bära hans smälek. Folkbibeln översätter det, alltså Folkbibeln 2015 översätter det. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Att bära hans vanära, hans smälek, det betyder att utstå samma skymf, samma förolämpningar, samma beskyllningar och ärekränkning som han fick utstå. Och vara villiga att bli hånade tillsammans med honom. Vi vill det. Först känns det lite så där. Ska jag verkligen? Orkar jag verkligen? Nej, vi vill det. Utstå hans vanära. Gå utanför lägret när vi ser att han utstod allt detta för vår skull. Att helgas betyder att avskiljas till att äga den förlåtelse han har gett oss. Men också att avskiljas ifrån den gudlösa världen. Men inte bara den gudlösa världen, utan också den lagiska fromheten. Avskiljas ifrån lagens religion. Sammanhang som går under. Det betyder att gå tillsammans med Jesus utanför lägret. Som han själv säger, Lukas 9:23, om någon vill följa mig så skall han förneka sig själv och ta varje dag ta sitt kors och följa mig. Vi är redan hatade av det faktum att vi följer Kristus Jesus av världen. Vi är hatade, fast vi är bara hatade om vi verkligen står för hans undervisning. som Jesus själv säger. Han säger i Markus 13:13, ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men att åskiljas till Kristus, att helgas genom hans blod, har som konsekvens inte bara jobbiga saker. Det innebär också, vadå? Att vi frambär offer. Och nu är inte offer för att blidka Gud. Det har vi redan klarat ut. Vi frambär offer inte för att betala till Gud. Vi frambär offer av tacksamhet. Det är en helt annan sak. Tacksamhet för himlen. Tacksamhet för det eviga livets gåva. Som Hebreerbrevets författare skriver, vers 14. Här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambringa lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er. Till sådana offer har Gud behag till. När vi är glada för allt vi äger i Kristus Jesus, vår frälsare, så lovprisar vi honom av tacksamhet genom våra sånger och böner. Och vi lovprisar honom också genom att göra gott och dela med oss. Amen.